Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan podd. Idag så är det jag, Peter Esse. Och så har vi Joel Oskarsson som stand in.
Just det. Tack. Välkommen. Säger jag till mig själv.
Ja, välkommen. Vi har lite distans till mickarna här nu så det kommer låta lite annorlunda. Lite courtesy av dig, Joel Oskarsson, som ett litet tips.
Alltså, jag påstår inte att det alltid är objektivt bättre, men man kan ju utvärdera saken.
Man kan utvärdera saken. Du var ju den som nämnde det sist, så att du får ju credden. Eller...
Om det låter bättre.
Om det låter bättre, ja. Precis. Annars är det ju mitt fel som...
Okej, okay. Ja. Det låter ju som en väldigt bra deal för mig.
Jag tänkte liksom att nu gör vi någonting nytt här. Tor är uppe i fjällen och gör det som alla som läser Aftonbladet vet att man inte ska göra. Har after ski och har det gött.
Det låter ju rätt nice för sig.
Ja, det gör det ju. Precis. Det är väl kanske därför man säger att man inte ska göra det då.
Just det.
Ja, så att, ja, den svenska. Nej, så är det inte. Det finns ju någon form av virus som går runt här. Lite oklart hur farligt det är. Men i den digitala världen så är det någonting som är betydligt större runt detta. Mm. Som gör att folk rasar och är förbannade och tycker att nu har det gått för långt. Nämligen Netflix och YouTube.
Just det.
Har cappat bitraten.
Just det, för att folk ska faktiskt kunna använda internet.
Just det. Mm-hmm. Men då är min fråga till dig. Behövs det? Har vi problem med internet?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Har du haft problem med internet?
Jag har inte haft några problem med internet. Nej, jag har faktiskt inte hört talas om någon som har haft det heller.
Nej, exakt.
Däremot så finns det ju många av de här stora videokonferenstjänsterna och sådana som har varit väldigt överbelastade. Men det har väl ingenting med Netflix att göra, tror jag inte.
Det har väl inte med Netflix att göra. Nej. Jag kan tänka mig att deras endpoint är ganska så använd. Men ja. Det handlar ju om då från det här EU-kommissionär med som har ett namn. Som jag till och med när jag skrev det inte lyckades uttala rätt eller stava rätt till. Men han är ansvarig för den inre marknaden ska fungera i EU då. Och han har stolt pratat med Netflix att ni måste dra ner på kvaliteten för att vi ska dela på internet.
Var det inte lite tvärtom också? Att som jag förstår det, Netflix vd hade sagt också att de hade den inställningen också.
Jo, för nu har de ju gjort det på sitt håll. Och här är ju två väldigt fascinerande ting då. För jag har ju fått för mig att Netflix distribueras inte så brett utan det distribueras från vår egna internetoperatör till oss via en magisk röd box som Netflix bara ger till operatörerna.
Så är det ju inte i alla fall dock. Det beror ju på vilken operatör man har.
Så kan det såklart vara. Men då får jag nog fundera lite. Dra det så mycket nätverk då?
Jag har ingen aning, men jag skulle gissa att problemen inte nödvändigtvis är i de stora kanalerna. Alltså i de stora delarna av internet. Utan att det kanske är större problem i mer lokala områden. Alltså tänk dig ett stort lägenhetshus som kanske fortfarande använder lite gammal teknik. Som de delar på någon kabel-tv-anslutning eller liknande.
Kom hem, tre år
i väggen. Exakt, så tänker man sig ett lägenhetshus med 100 lägenheter. Där 100% av lägenheterna tittar på Netflix samtidigt. Så kan jag tänka mig, så är det inte i praktiken, men exempelvis. Så kan jag tänka mig att man stöter på problem lokalt. Om att den lokala anslutningen blir överbelastad bara för att internetuppkopplingen inte till snabb eller för att den anslutningen som den operatören har till sin lokala server kanske inte är tillräcklig. Så att det kan ju vara några sådana saker potentiellt.
Just det, för då är det ju till och med negativt då att det strömmas från den lokala internetoperatören. För då har man ingen flaskhals i vägen rakt upp i mitt gamla hyreshus liksom.
Ja, kanske. Alltså många teleoperatörerna så fungerar det ofta så att de har dedikerade anslutningar till i vissa riktningar så att säga. Så man har en eller flera anslutningar till datacenter som man vet kräver mycket trafik. Så det kan ju till exempel vara så att även om man inte har haft en lokal enhet så kanske anslutningen i en viss riktning hade blivit överlastad ändå. Så att det problemet kan ju uppstå ändå. Sen har jag ingen aning om det gör det eller inte. Men...
Det är ju väldigt, för det är väldigt, väldigt sällan man kan maxutnyttja sina 1 gigabit anslutning.
Det händer inte särskilt ofta, nej.
Nej, så är det ju. Nej. Det kändes skönt att liksom kunna gå in lite snabbt här på dagens corona, eller veckans corona så att säga. Så vi kan också konstatera att på Facebook, jag var och kollade lite på hemmabio, det finns alltid en Facebookgrupp för alla ändamål ju. Och vi pratade bland annat om, jag myntade ju ordet Sonos bebis då, för det var ju mycket kontroversiellt där när man hade sin 30% kampanj och skulle bricka gamla enheter och så här, lite sådana saker.
Det gav ju resultat för Cilin.
Där man ju ändrat sig.
Ja,
ja, helt och hållet. Mm. Nu är det ju då i Hemmabio heter bara den då. Det är inte Hemmabio-bubblan. Och där är ju folk extremt kränkta då och skickar till supporten att man vill ha rabatt då på sin månadskostnad och så vidare. Och här har vi ett litet meddelande då att era Hemmabio-bebisar växer upp. Det är inte det största problemet vi har just nu.
Netflix har ju inte jättehög kvalitet även på högsta kvalitet om man bryr sig om hemmabio.
Alltså,
så att skaffa lite Blu-ray-skivor istället, om du verkligen bryr dig om det, så kommer du, det kommer aldrig nedgraderas. För det är inte så.
Nej,
att...
det här är det minsta problemet tror jag, för Netflix, om jag ska vara helt ärlig. Så är det. Bra, då har vi avslutat veckans krav. Vi ska gå in på ordinarie då. Detta kommer precis innan vi ska spela in här. Joel Oskarsson, du hänger ju rätt mycket med oss på Teknikveckan.
Det har börjat bli så, ja.
Du är vår enda personalpool.
Just det, exakt. Ja.
Det är inte bara för det tillgängligt, för du är väldigt, väldigt duktig på mycket.
Det tackar vi för.
Ja. Nej, vi tackar.
Okej, okay. Ja. Right.
Ja. Men lite mer, vem är du och vad är Surfa och vad är Nordic Hardware och varför är det två sajter, video, allting så här. Kör en snabb elevator pitch.
Okej, okay, man kan väl säga så här, första anledningen till att jag ofta är här är för att vi har delat kontor med varandra. Så det är ju helt logistiska anledningar till stor del.
Men det var ju inte så att vi bara råkade typ så här snubbla på varandra någonstans på stan. Och
nej,
att
nej,
båda...
absolut inte.
Det var så jag träffade min fru på riktigt faktiskt.
Ni snubblade på varandra på stan?
Ja, ah, i en taxi.
Ja, ah, okej.
Okay. Och hade liksom en form av gemensamt intresse att komma till Lund.
Ja, ah, det var en tangent.
Yep. Men det var inte riktigt så det gick till, utan vi har ju lärt känna varandra.
Ja, genom branschen så att säga. Ja.
Den lilla angdammen.
Just det, exakt. Jag heter Joel Oskarsson. Jag är chefredaktör på två sajter. Det är nordichardware.se och surfa.se. Jag började på Nordic Hardware 2015 när jag gick på universitetet och läste till journalist. Innan dess så hade jag...
universitet?
Linnéuniversitetet i Kalmar.
Kalmar.
Innan jag började på Nordic Hardware så hade jag drivit egen sajt som jag hade bloggat på för skojs skull sedan jag var typ 16. Så jag höll på med det i 6 år innan dess. Vid den tidpunkten hade jag skrivit 5000 nyheter redan när jag började på Nordic Hardware. Jag gillade teknik om man säger så och gjorde det bara för skojs skull i princip. Sen började jag på Nordic Hardware för att jag ville vara med i en lite större redaktion var tanken. Så började jag skriva lite om datakomponenter på Nordic Hardware. Och sen ganska direkt när jag började på Nordic Hardware så insåg vi att jag har ett ganska starkt intresse för smartphones. Och Anton och Henrik som driver Nordic Hardware tyckte att det fanns utrymme för en lite mer Nordic Hardware-stil mobilsajt i Sverige. En mobilsajt som har en lite mer vetenskaplig inriktning med fokus på bra tester och objektiva artiklar och sådana saker. Så ganska direkt så startade vi tankar på att starta en mobilsajt. Och det gjorde vi sen ett år senare. Så 2016 startade vi surfa.se som vi nu har drivit i ett antal år med fokus på tester av just smartphones. Så vi, vid den här tidpunkten så har vi, så vitt jag vet, världens största smartphone-test med över 200 testade smartphones och uppdateras nästan varje vecka. Förra året gjorde vi 52 tester, så det är ju en i veckan, pretty much. Och Svenska Smartphone-guiden på surfa.se är vår huvudprodukt kan man väl säga på Surfa, för att den är väldigt unik Och på Nordic Hardware så driver jag som sagt den sajten som chefredaktör med ett antal skribenter. Micke som skriver om nyheter och vi har Emilie som gör en hel del tester av tangentbord och möss och grejer. Och så har vi riktiga nördar utöver det. Bland annat Gustav som är kanske en av världens största nörder på SSD-er. Ja, han är beyond compare faktiskt med de flesta människorna på den här planeten. Så där skriver vi om datorkomponenter och vad som händer inom gaming och sånt.
Jag har ju träffat dig mer om man tycker att relativt till honom finns nördar, då måste de ju vara extremt nördiga.
Ja. Ja. Det är våran grej på Nordic Hardware. Vi är absurt nördiga på väldigt många sätt. Oftast på väldigt inriktade sätt.
Det skulle ni ha som tag eller slogan? Absurt nördiga. Det
ja, faktiskt.
Bara fördelar.
Det är en bra idé.
Ja. Ja, men vad härligt. Men då har vi ju då egentligen rakt till nästa ämne. Om du nu är så kompetent när det kommer till mobiler, hur kan du ha så fel om Samsung?
Ja, och vad är det du anser är fel då i sånt fall?
Kära lyssnare och tittare, vi har en sån skiljelinje mellan hur vi ser på gränssnitt, tror jag. Du och jag. Ja. Men vi kan väl börja i andra änden först. Samsung Galaxy S20 Ultra. Har du varit med och haft världens snabbaste hands-on här i podden, faktiskt första videoavsnittet, då vi kallar in dig.
Alltså, vilket var det?
Det var för några veckor sedan när du hade varit och tittat på Samsung-telefonerna.
Vi pratade just Android. Det, okej, okay, just det. Ja, nu kommer jag ihåg. Ja, sorry. Ja.
Ingen fara. Och nu har du, för nu har du ju testat den.
Det har jag.
I enlighet med Surfas alla riktlinjer och alla spes har kommit in i det här absolut långa och stora Excel-dokumentet som du sköter
det med. Just det, exakt. Ja. I skrivande stund så är testet typ 95% färdigt. För det är inte, eller i skrivande stund, när jag står här och snackar så är det inte publicerat än. Men ja, det är typ färdigt.
Och då undrar vi ju då, vad tycker du om den här telefonen? Det här är nästan unikum i branschen, hur man tar sig vidare från den platå som har funnits lite.
Just det.
Genom att proppa in ganska så stora kameror. Alltså den är ju tung ju.
Den är väldigt, väldigt tung. Den är ju. Den är, på något sätt så lyckas den vara mindre tung rent tekniskt sett än 11 Pro Max.
Ja.
Vilket det inte känns så, men så är det. Kort sagt kan man väl säga att detta är ju en ny klass av smartphone för Samsung. Det här är någonting mer än vad Galaxy S-serien brukar bjuda på. Eller vad Note-serien brukar bjuda på. På det sättet att den är extrem på väldigt många sätt. På sätt som många konsumenter inte har något behov av och som kan skapa negativa effekter. Men om man utgår från perspektivet om att man vill ha det absolut bästa, så finns det ingenting som är i närheten, för att vara helt ärlig. Kameran är den absolut bästa kameran jag har testat. Skärmen är by far den absolut bästa skärmen jag har sett. Processorn är oerhört kraftfull. Den har helt orimliga mängder RAM om man bryr sig om sånt.
Är det 12 eller?
Precis. Den har plats för microSD-kort som är faktiskt ganska ovanligt nu för tiden. Och man kan köra dubbla SIM plus microSD-kort. Den har 5G-stöd. Den har ett 5000 mAh batteri som är jättestort och som erbjuder bra batteritid. Den är inte jättebra med tanke på att den har 5000 mAh batteri, men hänvisar till tidigare specifikationer. I vanlig ordning från Samsung så har de alla funktioner man kan tänka sig i princip. Och de gör det mesta tillräckligt bra. Och det gör att ingen kommer i närheten av den kvalitet av funktionalitet och prestanda som Samsung kan erbjuda. Och det gör den till den absolut bästa telefonen på marknaden just nu.
Men kan det vara ett aktivt val av de andra att inte proppa den så full och sen ta ett pris? Vad kostar den?
Knappt 15 000 kostar den. Och då får du bara 128 GB lagring för övrigt. Som sagt, den är extrem, onödigt extrem på vissa sätt. På ett sätt som gör att, som sagt, många konsumenter har inget behov av den här telefonen. De har inget behov av att betala så mycket. De har inget behov av att ha en så stor och klumpig telefon som blir konsekvensen av det här. Ur mitt perspektiv när vi testar dock så har vi en utmärkelse som heter Best i test, som handlar om vilken telefon är bäst oberoende på vad man har för preferenser.
Kosta vad det kostar vill.
Exakt, ja. Och den passar den väldigt väl in i.
Då kommer vi till den här skiljelinjen. Jag har väldigt svårt för Samsung-telefoner på grund av dess gränssnitt.
Ja.
Och jag kan inte riktigt förstå vad det är du tycker är så härligt med det.
Först ska det ju poängteras att jag tycker inte Samsungs mjukvara är den bästa mjukvaran generellt. Däremot så tycker jag den är väldigt bra. Anledningen till att jag tycker den är bra är för att den är faktiskt väldigt funktionsrik och samtidigt på ett gammalt sätt väldigt enkel att använda. Väldigt straightforward på grund av sin funktionalitet. man kan göra väldigt mycket, väldigt enkelt på ett sätt som är mycket krångligare på många Android-telefoner. Särskilt i Googles version av Android.
Vilken av Googles version av Android?
Ja, både Android 9 och Android 10.
För sen är lite, vad pratar vi om här? För att det som jag stör mig på är ju svepgesterna. Eller avsaknar av dem framförallt. Och där ska jag säga att Android 9 är ju fruktansvärt. Där vet man inte om man var man, om man stänger program eller om man multitaskar och sådär.
Jag tycker fortfarande inte att Android 10s navigeringssystem med så som Android-appar är idag heller är bra visserligen.
Jag kommer ju från iOS-hållet som alla vet. Och jag är ju väldigt stort fan av att swipa uppåt, hålla inne. Så kan du byta mellan apparna. Swipa, det vill säga från vänster så går du tillbaka och sen eventuellt någon gång till höger, från högersidan. Så.
Det fungerar jättebra på iOS. Ja. Det fungerar mindre bra på Android på grund av navigeringssystemet som många appar använder. Bland annat så tycker jag det är sjukt irriterande att navigeringssystemet som används av många Google-appar och många andra appar där man har ett navigeringsfält längs vänstersidan slutar i praktiken fungera.
Jag har aldrig hittat det. Så när jag bytte till Android så jobbade jag alltid med själva hamburgermenyn som var längst upp, som är längst upp till vänster. Och så tryckte.
Ja, och eftersom den är för högerhänta i alla fall så är den knappen längst upp till vänster är ju helt omöjlig att nå med en hand i princip. Om man inte har gjort någon akrobatik liksom i luften. Och därför har vänstersvepet varit jättepraktiskt. Nu, det går tekniskt sett att svepa från vänster, men extremt krångligt. Hela den funktionaliteten försvinner ju nu och Google säger det officiellt att man ska ta bort den funktionaliteten. Men det är en av anledningarna till att jag tycker att i Android som det är just nu så funkar det väldigt dåligt. Dessutom så har ju Android gått om appar som använder sig av överliggande gränssnitt. Så som Facebook Messenger till exempel. Som har bubblor som till exempel kan ligga till högerkanten. Då är det väldigt lätt att man, när man ska svepa från högerkanten då, för att man inte vill svepa från vänsterkanten, så får man tag i någon sån här bubbla och slänger den över skärmen istället för att gå tillbaka. Alltså det finns många komplexiteter i Android som gör att gestsystemet inte är 100% praktiskt tycker jag.
Men jag tror vi går dit.
Samsung kommer gå i den riktningen också, kan jag nästan garantera. Men i nuläget så tycker inte jag att gestbaserade navigeringssystemet i Android är objektivt bra på grund av de problemen som finns genererade av appar. Och det kan ju förändras.
Ja, men där har du ju absolut en poäng. Du har ju skrattat lite åt mig, för du menar ju att jag har liksom inga argument, så det gillar jag. Det handlar egentligen om vad är ett argument. Det är ju den här känslan om vad man är van vid. Det är ungefär som den här diskussionen Windows Mac OS. Jag mår ju fruktansvärt dåligt av att använda Windows, men det är ju inte för att Windows är så fruktansvärt dåligt eller sämre än vad Mac OS är.
Det är ju väldigt likt på väldigt många sätt.
Precis, ja. Men det är ju det här med hur saker och ting uppbyggt visuellt och vad vi är vana vid och kanske också hur våra hjärnor fungerar. Och där är ju, där får jag ju, vi kan ju först då förklara, eller kanske sist här nu snarare, hur Samsungs gränssnitt fungerar rent navigationsmässigt. Från början så kommer de väl med de här knapparna, de virtuella knapparna längst ner.
Exakt.
Mittenknappen är, tar vi upp en telefon här. Mittenknappen är, tack, en rund cirkel som då går hem, hemknappen. Och sen så vänster då är multitasking-menyn.
Yep.
Och höger är att gå tillbaka till hemknappen.
Exakt.
Och sen så går det då att sätta på i form av touch-funktioner. Då swipar man istället på samma sidor, va?
I Android 10 så fungerar det på samma sätt. Så att i med den nya versionen så har du det. Men det är ju knapparna som är standard så att säga.
Ja. Så precis. I Android 10 så har Samsung gått till samma som resten.
Exakt.
Okej, okay, ja, så då kan vi stryka och radera hela den här punkten.
Det är fortfarande högst relevant tycker jag på grund av standard. För att 99% av användare kommer inte ens hitta den.
Nej.
För att det är skitsvårt att ens veta var man ska hitta den inställningen någonstans. Jag brukar söka efter den för att det är lättast att komma ihåg. För att det är ju, Samsung har ju så sjukt mycket funktioner att deras inställningar är typ helt omöjliga att hitta i. Jag kan dra med några snabba, innan vi går vidare till nästa ämne, några snabba anledningar till att jag tycker Samsungs mjukvara är bättre. Och det är för att de håller sig kvar vid till stor del hur Android fungerar i Android 8. Och det är flera sådana här grundläggande användarfunktioner som många användare använder sig av ofta. Som har blivit krångligare i Android 9 och Android 10 tycker jag. Och anledningen till att Google har gjort de förändringarna som jag har fått, uppfattningen som jag har fått är att de vill göra det mer likt iOS och göra det mer straightforward. för att man ska veta vad knapparna gör. Men det gör att de har tagit bort funktionalitet. Bland annat så om man drar ner notisfältet i Android så får man snabb genvägar där uppe. Där man kan snabbt stänga av olika saker. Ja. Om man till exempel, låt säga att du har en app öppen, du spelar ett spel och så vill du ändra var ljudet går någonstans från Bluetooth till en Bluetooth-högtalare. Du kanske har uppkopplad till hörlurar. I Samsungs mjukvara så kan du göra det direkt i snabb genvägarna. Google har tagit bort den funktionaliteten. Då måste du gå till inställningar, vilket gör att du avbryter ditt spel. Ja. Samma sak om du ska byta ljudläge eller wifi-anslutning som du har. Den funktionaliteten fanns i Android 8, men har försvunnit i Android 9. I det här snabbinvägssystemet så finns det en snabbinväg till inställningar som är väldigt lätt att hitta istället för att gå till appar och leta reda på inställningar. Den ikonen syns inte i Android 9 och Android 10 om du inte svepar ner med två fingrar eller svepar ner två gånger, medan den visas direkt i Samsungs mjukvara. Utöver det så finns det, har de ju hållit sig kvar vid sättet som Android 8 använde sig av, eller hanterade ljud. Så att du direkt genom volymknapparna kan ändra olika ljudinställningar. Medievolymen, ringsignalsvolymen, så är det inte Android 9 och Android 10. Så det finns många sådana saker som jag tycker att Samsungs mjukvara gör inställningar som många användare ofta använder mycket mer lättillgängliga. Till den nivån att Samsungs mjukvara är faktiskt mer lik iOS nu. För att i iOS nu så kan du göra precis på samma sätt som Samsungs mjukvara gör. Ändra anslutna Bluetooth-enheter. Så att medan Apple går i riktningen mot mer funktionalitet så går Android i motsatt riktning.
Möts någonstans på mitten i vissa sammanhang och skjuter över varandra i andra. Det som är så intressant med Android är ju att vi vill ju både att det ska vara enhetligt för att alltså från mitt håll då, att man kommer från iOS-hållet där vi vet hur bra det är att man kontrollerar både hård och mjukvara. På så sätt så, och särskilt kommer från då Android-början då när tillverkare la fruktansvärda skin och alltså funktioner, framförallt blotare, och de blir ju långsammare. Sen samtidigt så finns det ju jättemånga olika små saker som gör varje Android-tillverkares telefonens unika så här smarta saker. Så man byter mellan de olika systemen, saknar man vissa saker från Huawei, vissa saker från OnePlus. Svepa, gör ett V för att sätta igång kameran till exempel, är ju legendariskt bra.
Det ska man inte underskatta heller, och det kan vara väldigt små saker.
Jag ska säga så att V är väl för lampan, inte kameran. Men O är för kameran, tror jag.
Whatever! Men man ska inte underskatta hur de små sakerna blir en vana hos folk. Hur besvikna de kan bli när funktionaliteten finns. En sån liten sak som är kanske inte jättemånga, för att det är inte så många som använder dem, men Motorolas telefoner har ju sån funktionalitet att man kan skaka telefonen för att starta ficklampan och rotera den i handen för att starta kameran. Ja. Många användare som jag pratar med, alltså normala konsumenter som har Motorola-telefoner, vägrar byta till något annat. För att det är sådana små saker som de inte vill bli av med.
Skaka för det är ju legendariskt bra.
Den är fruktansvärt bra.
Jag vill nog vilja ha det på kameran. Jag vet inte hur många gånger man sett att ut och promenerat i Google. Så ser man någon fantastisk jutt eller någonting. Och så lagat det allting uppe, så har den sprungit iväg.
Ficklampafunktionen tycker jag är oerhört bra. För att när man börjar använda den funktionen så inser man hur ofta man tänder ficklampan.
Ja.
Och hur mycket enklare det är bara att ta upp telefonen, skaka en två gånger så är den tänd.
Kommer ihåg att det fanns appar för det där i början.
Oh ja, ja det var en bra idé.
Det sista med Samsung är väl att jag vet inte hur det ser ut i Android 10-versionen, men är det inte lite Comic Sans över hela gränssnittet?
Över hela gränssnittet?
Det är mjukt och,
mjukt
och fluffigt och
Jo, det är det.
Tecknat.
Det är det. Ja, det kan man ha sina åsikter om. Ja. Det är ju en väldigt subjektiv grej. Det som jag kan tycka däremot är bra med Samsungs mjukvara nu för tiden är att nu för tiden är det åtminstone kontinuerligt samma designspråk genom hela.
Ja.
Så var det ju inte på TouchWiz-tiden. Då var det ju... Ja, men det hette faktiskt TouchWiz bara fram tills för något år sedan. På den tiden så var det ju lite kaotiskt. Ingenting såg ut som det gjorde någon annanstans och så. Och då finns det inte någon kontinuitet i hur hela designen ser ut, så ser det bara ihop rört ut. Nu ser det, tycker jag, åtminstone ser ut som det finns en tanke bakom det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Xbox Series X. Hur många Xbox har X i sig? Det är ju alla Xbox, men vi har ju...
Ja, det var en fantastiskt bra fråga.
Vi har ju, den heter ju senast, det heter ju Xbox One X.
Mm.
Det är ju den motsvarande PlayStation 4 Pro ju.
Just det.
Och sen den andra heter väl bara...
One S.
One S, ja.
Ja, och så finns det en digital version.
Alltså, och det känns jävla konstigt också att skriva Xbox Series X. Series vad? Kommer det komma... Ja, det kommer väl komma flera då.
Min uppfattning är att Microsoft kommer gå i riktningen om att detta är Xbox. Det är produkten.
Ja.
Så att när Xbox One har försvunnit så finns det bara Xbox. Jag har en Xbox. Jaha, vilken har? Ja, jag har X-serien. Jaha, vilken då? Ja, X3 eller whatever. Jaha, vilken har du? Ja, jag har S2an eller något sånt. Så att jag antar att det är den riktningen de kommer gå i. Xbox är varumärket och sen har de kanske olika serier beroende på vilken prestanda man har. Och sen så över åren så får man ju uppgradera det helt enkelt med nya komponenter.
Som en dator liksom.
Ja.
Ja. För det
just men just nu är det ju extremt förvirrande.
Just nu är det extremt förvirrande. Och det är ju de här komponenterna också kanske. Vi har ju spelat in ett YouTube-avsnitt. Ja. När Xbox Series X Microsoft presenterade specifikationerna för den. Då vi gick igenom lite saker. Och det kan man ju titta på. Men om man tittar på den så tror jag att hela reprisen kommer här då. För att vi ska nämligen ställa den mot PlayStation 5. Och PlayStation 5 är ju också lite speciell. För där har man då gått ut och sagt specifikationerna. Men man har inte visat upp den.
Jag har ingen aning hur den ser ut.
Det kan jag ha lite teori om också då. För man har en aning om hur den ser ut.
Alltså?
Vi har ju sett prototypen.
Ja, fast det är ju utvecklarkonsolen. Och den ser ju aldrig ut som den riktiga konsolen.
Ja, det har ju hänt att de har varit... För de har ju även tagit patent på någon liknande form. Så det här motorblocket det ser ut som. Det kan ju vara så att det har varit tanken.
Jag är väldigt skeptisk.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Ja. Men om vi börjar så här då. Vi kan ju ta snabb genomgång då. Xbox och PlayStation 5 kommer att ha AMD. Du tittar på dig för du ska bli rätta med om jag har fel då.
Ja. Okej.
Okay. Kommer att ha AMD...
Just det klarar sig lite
långt. Sen två arkitektur, vilket då är AMDs stora nya återkomst över Intel, som har blivit väldigt, väldigt hyllad.
Oh ja.
Sen så kommer man då använda grafikkretsar som heter RDNA2. Du sa något väldigt klokt, att det här är det vi trodde att Navi skulle vara. Eller RDNA skulle vara.
Jag tror jag sa att det här är
vad de vill att vi skulle...
Precis. RDNA 2 är vad AMD ville att vi skulle tro att RDNA var. Alltså en helt ny GPU-arkitektur.
Ja.
Vilket det var en sanning med modifikation.
Just det.
Men nu verkar det som att det är helt nytt på G.
Men sammantaget är ju då att här kommer processorer som är i 3000-4000 kronorsklassen för oss konsumenter. Om man ska köpa en PC som är moderna, som tidigare så har man ju där varit AMD det i konsolerna egentligen hela tiden, förutom någon ARM-processor i Nintendo Switch. Men det har ju varit mer kanske på grund av pris och lite kanske har det handlat om värmeutveckling och sånt också, de här små små chassierna och sådär. Men det har ju inte handlat så mycket om prestanda, men nu har man prestandan med sig. Sen har man grafikkretsar då som ger Nvidia match, så det skriker om det.
Det hoppas vi. Det hoppas vi, ja, ja precis. Nvidia kommer ju ha grafikkort som är mer kraftfulla, men inte i en spelkonsol.
Just det, precis. Och till på detta då, och det i sin tur gör ju två roliga, eller det som jag tycker är lite mer spännande då, att vi kommer få rätt så ray tracing i konsolerna. Vi kommer att få mer naturligt ljus. Kul om man spelar Minecraft.
Precis. Ja, det är...
Microsoft köpte väl det i Minecraft bara för att kunna, för det är så lätt att visa på sådana effekter i pixelspel liksom.
Just det, de hade en väldigt foresight om andra ord.
Ja,
det var ett tag sedan de köpte det.
Men ray tracing, förklarar det lite snabbt.
Det är ett sätt att beräkna hur ljus studsar i en simulerad miljö. Och det kan man säga gör att man kan simulera ljus på ett mer verkligt sätt. Så att reflektioner i alla typer av material som ska simuleras ser jättemycket mer verkligt ut. Så att det ser jättemycket mer verkligt ut.
Solen strålar och man ser den i vattenpölen. Och
ja, och den studsar på en sten och fortsätter studsa på träd, ja, och sen kommer den.
Och detta var ju någonting som introducerades för breda allmänheten i och med Nvidia RTX 20-serien. Va? Nvidia slog väldigt stort på detta. Sen har det väl inte kommit så många spel som har använt det.
Det största problemet har ju varit att just raytracing-delen av 20-serien har varit ganska medioker. Så att när man har aktiverat den funktionaliteten så har man ju sett FPS, alltså bilder per sekund, minska med typ 30%. Många gamers har inte använt den funktionen även om de har haft sådana spel, för att prestandan har varit sådär.
Nästa serie av Nvidia-kort kanske blir det Nvidia vill att vi skulle tro att...
Ja, ah,
jag har kommit på det själv.
Ja,
det,
ja, bra tänkt.
Så då har vi det, och sen så langar de in SSD också i dem. Och det är ju första konsolen som har det. Så att vi kommer få överjävlig grafik, 4K i minst 60 frames per second.
Det är förhoppningen.
Det är förhoppningen upp till 120 Xbox-fallet. Det kan ju se nice ut. Sen så är det ju ofta så att saker och ting och tech-demo ser väldigt nice ut. Och sen så ska man ju då spelen utvecklas för alla konsoler, inklusive Nintendo Switch. Och då blir det kanske inte så att man blir absolut mästare på att nyttja den här kraften. Men... SSD in, och det betyder då att man får korta laddningstiderna radikalt. Och PlayStation 5, om jag förstått det, har då lite mindre kraftfull hårdvara. Alltså färre gigahertz både på grafikkortet och CPU.
Den totala prestandan verkar vara lite lägre. Just frekvensen är betydligt högre faktiskt på PS5 på grafikkortsidan. Det är bara att antalet beräkningsenheter är färre.
Och då har jag förstått att det där är inte riktigt det, liksom att längst vinner när det kommer till spel riktigt så på det sättet som man kan tro.
Det finns väldigt många fler saker att tänka på än bara någon total beräkningskraft helt enkelt. Men ja, så är det. Att generellt sett så ser det ut som att PlayStation 5 har mindre beräkningskraft än Series X.
Men dubbelt så snabb SSD.
Just det.
Och då undrar man ju, vad betyder detta då? Nu har vi liksom förklarat spesarna här. Vad är det? Nu ska du alltså ge svar på en produkt som inte är lanserad. Den ena vet vi inte hur den ser ut. Vi vet inte hur mycket den kostar. Men vem ska vi köpa?
Oj, var det du skulle fråga? jag hade förväntat mig att du skulle fråga typ vad kommer göra den här SSD:n göra?
Det har du ju rätt i. Svaret på den frågan är väl att laddtiderna går ner ännu mindre.
Ja, dels. Men Sony säger att det kommer ha ännu större betydelse. För att tanken är att man ska kunna ha mycket mer krävande resurser som används när bilderna renderas. För att man kan ladda in data från SSD:n till systemminne på så kort tid. Att man till exempel kan bara i minnet ha resurser för det man exakt det man tittar på. Och när man till exempel vänder sig om i ett rum, så medan man vänder sig om så kan data från lagringsutrymmet laddas ner till minnet för det du kommer att titta på senare. Så att hela RAM-minnet kan i princip vara fyllt med exakt vad du tittar på då. Medan det generellt sett så har man ju en hel värld intryckt i minnet för att det tar så lång tid att hämta data från hårddisken, så man måste ha det där för att det inte ska ta jättelång tid att ladda.
Fast då kommer ju det här läget att okej, vi har ju liknande arkitektur och nästan. Vi har ju samma arkitektur men lite olika versioner av dem. Ja?
Ja.
Du sitter här som spelutvecklare. Okej, men då kompilerar vi till Xbox och där kompilerar vi till PlayStation. Ja, men du, ska vi inte ta och använda de här specialfunktionerna där och skicka in lite till minnet? Ska vi, ja, fast vad kostar det? Ja, så här bara timmar. Okej, hur mycket framerate minskar vi? Ja, men det är väl typ 3. Så låt oss skita i det och bara gå vidare.
Just det. Och då har ju under den tidigare PS4/Xbox One-generationen så har ju Sony haft en stor fördel i just speltitlar. Att man har haft många exklusiva titlar. Och i de exklusiva titlarna så drar de ju nytta av varenda liten del av hårdvaran de kan. Och min kontenta när det gäller det här är ju att det här kommer inte ha någon betydelse. Skillnaden mellan 12 teraflops och 10,3 eller vad det nu är, ingen kommer bry sig om det. Det folk kommer bry sig om är hur mycket den kostar och vilka spel man kan spela.
Oj, vad de kommer kosta.
De kommer kosta mycket, ja. Ja.
Så är det inte så att vi kommer ha kvar PlayStation 4 ganska länge och vi kommer ha kvar olika Xbox?
Det får man anta. Å andra sidan så får man ju anta att Microsoft kommer lansera nya series, en ny serie för nya Xbox också, som kan vara billigare. Alltså Xbox Series S till exempel.
Ja.
Så att den skulle kunna ersätta billigare modeller.
Nu är ju varken du eller jag någon jättestor gamer.
Mm.
Så, och jag tror våra lyssnare och tittare inte heller är det riktigt sådär. Men man kan väl ändå hävda att liksom, utvecklingspotentialen när det kommer till hur man bygger upp världar, storyn, berättelsen. Yeah. Det har ju blivit lite av platå på sistone. Det känns som att det mesta går ut på att hitta sätt att ta mikrotransaktioner i Fortnite istället. Jag menar, är det råprestanda vi alla går runt och väntar på? Är det verkligen så? Och dessutom, vad kommer Google Stadia in i det här?
Spelvärlden har inte alls kommit fram till någon slutpunkt när det gäller kreativitet och vad man kan göra i spelen. Alltså den här, särskilt på PlayStation 4-sidan så har det ju kommit många spel under den spelgenerationen som har varit väldigt nyskapande och som har fått väldigt mycket beröm på grund av sin kreativitet och spelberättelse. Och
Spider-Man till exempel.
Ja, faktiskt. Eller God of War och ja, de spelen. Jag tror inte alls att det finns något slut på kreativitet och att det är en platå av det sättet. Däremot kan jag tänka mig att den nya tekniken kan öppna upp för bättre spel rent kreativt sett. Man behöver inte hela tiden anpassa sig efter hårdvaran. Tidigare har det varit så att man var tvungen att anpassa design av världar baserat på hur snabbt data kan hämtas från hårddisken till exempel. För att man måste ta användaren genom krångliga vägar för att man ska ha tid att hämta data för den där coola världen som man väl sen kommer fram till. Man måste springa, springa i en hall i 30 sekunder för att komma fram medan det laddas.
Mass Effect, spelar du det?
Nej.
Det var världens bästa lösning. Man åkte hiss. Det var ju laddtiden. Men där då kom det information om vad som hade hänt i spelvärlden på olika sätt. Så det var jätterelevant. Jag har aldrig varit med om på ett sånt sätt där man faktiskt, vad spännande, nu ska få åka sitta laddtid här. Så jag får reda på typ vad som hände efter jag hade varit och härjat på den planeten och så. Det var ganska coolt faktiskt.
Yeah.
Men det här är ju igen då PC-hårdvara. Jag menar, vi kan ju bygga en sån här idag. Bortsett då från att RDNA 2 inte finns. Men det finns ju
2080 kan man ju trycka in.
2080 kan man inte trycka in för 10 000 eller 12. Ja, om det är TI va?
Ja, precis. En vanlig 20 att det kostar typ 9000.
Så om vi tar ett sådant spel som man säger Grand Theft Auto 5.
Mm.
Öppen värld, massvis med tillägg, jättepopulärt. Det hade vi ju gått att göra större och bättre och så egentligen. Eller har det liksom använt maxprestandan på PC-datorer? Har behovet av någon form av kompatibilitet med konsolerna hindrat de spelen från att visa sin riktiga potential inom PC-världen?
GTA 5 specifikt så tror jag svaret är nej. Men det finns ju gott om spel som är utvecklare för spelkonsoler och som får jättedåliga portar till PC. Så att de har jättedålig, eller onödigt dålig prestanda på PC.
GTA 4 till exempel.
Det hade det problemet.
Det var fruktansvärt att spela på PC. Det var ett sånt spel där man inte riktigt fick till kontrollerna och inte heller då du kunde inte pumpa upp grafiken så där jättehögt. Så det var väl därför GTA 5 blev sån succé sen, för man lärde sig av det misstaget kanske. Så vem ska vi köpa då?
Ja, du. Alltså jag har väldigt svårt att se hur skillnaderna i hårdvara kommer vara avgörande för ett köpeslut i nuläget. I slutändan så vill man spela spel på det. Om inte spelen som man vill spela på den konsolen finns där, så får man köpa den andra. Så generellt sett när det gäller att man ska välja spelkonsol, så är det spelen som är avgörande. Och de har vi ingen aning om nu. Så att det får vi se när det närmar sig. Att nörda ner sig i komponenter och specifikationer och klockfrekvenser i all ära. Men på spelkonsoler så är inte det som är det viktigaste.
Själv är jag ganska nöjd med mitt Google Stadia-abonnemang.
Ja, hur mycket har du använt det?
Ja, jag loggade in i Destiny 2 någon gång fredag kväll då.
Trevligt.
Framförallt tycker jag det är mysigt för att jag kan logga in och jag sitter bara datorn på språng. Mm. Eller jag sitter framför datorn och jobbar och är helt slut och bara vill in och ha ihjäl lite aliens. Eller hemma i vardagsrummet på tvn.
Ja.
Just på språng så krävs det att man faktiskt har ett bra internetlina där. För att,
det är annars det lite tråkigt.
Det är dock inte... De lovar ju 4K och 60 Hz. Mm. Eller frames per second också. Men Destiny kör i 1080p men 60 Hz. Så det går ju... Man märker,
alltså har de några 4K60-spel?
Det vet jag faktiskt inte.
Det bara är 30, men okej. Okay, det är möjligt.
Det är ju lite upp till 4K och 60, men på Destiny då så är det ju ner på 1080. Kanske finns då 4K-spel som då kör 30. Jag kör ju hellre... Det här är ju så här, men 60-30, vad spelar det för roll så? Jo, det är ju jättestor skillnad.
Det är väldigt stor skillnad.
Så här, det kanske inte, jag har aldrig tänkt att just Destiny då har varit ett större problem när jag har spelat där på 4K i 30 på PlayStation 4 Pro. Men det går ju inte att gå tillbaka till det sen när jag provat. Det känns ju som att det typ hackar.
Och
det
alltså under det senaste årtiondet särskilt har ju diskussionerna om det här med bildfrekvenser varit oerhört flitigt diskuterat just inom, på Nordic Hardware bland annat. Ja. Om att det skulle finnas någon gräns för ögonen att se att den skulle vara ligga på typ 60, att det inte har någon betydelse över det heller. Men det tror jag allt fler börjar inse att så är ju inte fallet. Bara så sent som på CES-mässan i Las Vegas tidigare i år så fick jag titta på Asus 320 Hz, tror jag, skärm. Jämföra den med 144. Det är ju uppenbar skillnad. Ja. Och särskilt in nere på de låga nivåerna så är det ju jättestor skillnad.
Det här märker man ju, till exempel, jag har ju två favoritmobiler. Huawei P30 Pro och OnePlus 7. Och 7 Pro också. Mm. Eller ska vi se, OnePlus 7, det var ju svårare namnen. 7 Pro och 7T Pro, där man då gick upp till 90 Hz-skärm. Vilket effektivt då gjorde Huawei-telefonen helt obrukbar.
Just det, ja. Det är svårt att gå tillbaka.
Och det är ju så, ja, men vad är det som, ja, nej, det är ju inte så här när jag tittar på film, liksom Netflix. Men det är ju det här scrollandet, man vill ju ha det här.
Det känns ju snabb.
Ja, det känns ju snabb, ja, ja. Precis. Ja, intressant. Har du, vi har ett ämne kvar att avhandla. Jag har väntat till sist, här hände så att vi skulle liksom börja bråka och slänga saker på varandra.
Ja, så kan vi avsluta då.
Ja, om vi börjar. Om det händer, ja. Ja. Märker vi att jag jobbar så hårt på att skapa konflikt mellan oss.
Mm-hmm.
Det är svårt alltså.
Det, ja, det är kul.
Ja. Public service.
Nej, du. Ja.
Nej. Vi har ju, det är ju intressant. Det har ju liksom en teknisk relevans på det sättet att public service fick ju en, eller hur det finansieras, fick ju lite av en förtroendekris när folk helt plötsligt, SVT Play kom och de skulle ha pengar för, ja, vad var det de skulle ha pengar för? Bara du hade en internetuppkoppling.
Ja, om du hade en dator som hade möjlighet att spela upp SVT Play, ja, eller något sånt.
Ja, ja.
Något i den stilen.
Då var det ju många som tyckte det här var principiellt fel. Och det var det kanske. Och det löser man ju då på ett bra sätt genom att lägga det på skatten istället.
Just det, ja. Ja,
så klart
och klart.
Ja, precis. Men just nu pågår det en diskussion då om public service, ur flera olika perspektiv.
Ja, och det tycker jag är väldigt hälsosamt. För att det har inte funnits, ja, det har inte funnits i Sverige överhuvudtaget.
Nej.
Alltså, särskilt inte i den allmänna debatten.
Men det kan också vara lite farlig, public service.
Debatten om public service, menar du?
Ja, det kan aldrig vara fel att debattera, men det kan finnas ganska jobbiga agendor bakom.
Definitivt, ja.
Just för public service har ju varit, det är kanske det första man angriper när länder börjar bli lite totalitära.
Ja, det är alltid trevligt att ha kontroll över media.
Ja, det är alltid trevligt. Det är därför jag har Teknikveckan, så jag kan stå och prata om vad jag vill.
En av de första IFA-mässorna, det är en av de största elektronikmässorna i Berlin.
Inte bara i Berlin, utan i världen.
Ja, just det, exakt. Typ en kvarts miljon besökare.
Ja, det är
en av de absolut första av de mässorna så visar ju ett visst parti upp en ny radioenhet som hade ett väldigt fördelaktigt pris och bra funktionalitet och sådana saker. Ja. Och den sålde fruktansvärt bra. Den kunde bara ta emot nazisternas radiokanal. Så att teknik och särskilt av medier, broadcasting, är ett väldigt bra sätt att nå ut till folk med information.
Vad tycker du om public service?
Jag tycker det är mycket viktigt i vårt samhälle för att garantera en nivå av information till samhället. Till stor del för att vi ska kunna ha en fungerande demokrati. För att ska man ha en fungerande demokrati så behöver man ha möjlighet att ta ett mer informerat beslut om varför man röstar på ett parti. Har man inte det så har det ingen betydelse att man kan rösta. Alltså om man inte kan göra ett informerat beslut så har ju valet ingen betydelse längre. Att garantera kvalitativ information till medborgarna, den viktigaste informationen, det tycker jag är en viktig roll för public service.
Då undrar man ju, sådana här kvalitativa produktioner som skidskytte och Melodifestivalen, är det viktig information till allmänheten?
Jag tror att allmänheten tycker att den är viktig.
hemma är det så, kan jag säga. Jag har flyg i källan.
Ja, precis. Jag har väldigt svårt att se varför public service ska göra någonting som någon annan redan kan göra, redan kan bistå med. Anledningen till att jag säger att det är viktigt att public service kan garantera en viss information är för att det är så viktigt för samhället att vi kan inte riskera en situation där det inte finns någon som kan bidra med sådan information. Ja. Och dels tycker jag inte att skidskytte är så viktigt att man måste ha en statsgaranti för det. Och utöver det så finns det ju andra aktörer som kan göra samma sak.
Vad är public service? Alltså vad definierar public service?
Det är ju som sagt en broadcasting av information till samhället med specifikt tydlig samhällsnytta.
Men vem bestämmer vad som är samhällsnytta?
Det är väl demokratin, eller samhället. Alltså, jag vet inte, de som riksdagen, I guess.
Just det, men riksdagen beslutar inte över public service.
Det kan man tro. Nej, så är det ju i nuläget. Så är det ju inte i praktiken. Alltså om man skulle vilja se till att public service slutar ha sin verksamhet eller gå i en viss riktning, så ser jag inte att det. Jag tror att det är få personer som tycker att det är en total omöjlighet att public service inte skulle kunna gå i felaktig riktning.
Det man har gjort i till exempel Danmark, så man har liksom sett det som en budgetfråga. Ja. Men vad jag fiskar efter lite här, det är ju att det är ju det här oberoende då, någonstans.
Just, exakt.
Alltså, det vill säga, alltså inom den här att riksdag och regering kan ju alltid sabba ett land. Alltså man kan ju, vi har, det är ju rätt lätt att ändra grundlagen i Sverige till exempel. Ja. Det kräver ju bara två val liksom. Ja. Ett tag var det svårare att sälja ut hyresrätter i kommuner än att ändra svensk grundlag liksom.
Ja.
Då är det lite så, men om vi ponerar då liksom att det finns en gemensam tanke då om att public service ska vara oberoende.
Mm.
Och oberoende handlar ju inte, det är många som kanske missuppfattar det, att oberoende handlar ju inte bara om, och kanske ganska liten del om, oberoende från staten. Men jag tror man också blandar ihop det med någon form av oberoende journalistik. Och det är ju så att säga någonting som du pratar om, att det är klart att journalistik ska vara oberoende. Men oberoende journalistik är ju inte digital. Det vill säga att oberoende journalistik hamnar ju ofta i att man försöker lyfta personer som har det lite svårt i samhället. Det är ju sällan man lyfter hur tufft Wallenberg har det liksom. Så, alltså det blir ju någonstans ett aktivt val med att granska makten liksom.
Ja,
det är ju inte oberoende om man är helt flatline liksom. Men nu ska vi granska den tiggarens innehavande, och vi ska granska makten, för vi måste ha liksom form av jämbild så.
Ja, nej, så är det.
Så och då hamnar man ofta, okej, men det är jätteviktigt. Det här oberoendet, och det oberoendet då gör man genom att riksdagen inte, eller regeringen, direkt inflytande över programinnehållet. Och inte heller några företag. Och då kommer ju frågan, men om vi har helt oberoende television och radio, hur ska vi då styra att de inte gör det här fruktande Melodifestivalen?
Jag har ingen aning. Jag vet inte exakt hur prioriteringarna görs, men jag skulle kunna tänka mig att om de har en betydligt lägre budget till exempel, så måste de, för att de har ju krav från riksdagen på funktioner som de, som krävs från public service. Och de funktionerna får man inte tumma på.
Då kan man tvinga ner dem till att bara göra samhällsnytta genom att minska budgeten.
Nej, jag har ingen aning. Jag är ingen politiker, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara ett sätt att bidra på. Men alltså, det som är lite paradoxalt i den här diskussionen är ju som sagt faktumet att public service ska garantera demokratin och ändå har, för att vara helt ärliga, något inflytande från riksdagen. Och precis som du sa, så kan ju en riksdag kan ju alltid sabba skiten. Även public service kan de ju sabba, så att säga. Ja. Så att public service kan ju inte garantera att bra information kommer ut om riksdagen skulle verkligen bestämma sig för att göra vad som helst. Men det kan ju inte ett privat företag göra heller. En privat aktör.
Nej.
För att alltså riksdagen kan ju lagstifta att du inte får publicera någonting överhuvudtaget. Man kan ju dra det hur långt man vill. Liksom. Mm. Det är ett vanligt förekommande argument om att faktumet att det finns någon typ av mediemakt från staten inte är en garant för den demokratiska behovet av information.
Nej, för man kan väl säga så här att om man tar vårt kära parti längst till höger. Jag menar, de skrev ju inte med orden vad de skulle vilja göra. Om någon kom till makten. De har ju redan velat kalla upp programdirektörer och journalister ska bli ansvariga för det. Och det är ju en helt fruktansvärt synsätt. Men det som jag har landat i det här, det vill säga i den här kärnfrågan hur vidare SVT ska sända Melodifestival eller inte.
Just det.
Det är den här stora viktiga frågan.
Ja.
Det är att jag tror att den är lite viktigare, för att jag tror nämligen så, för att public service ska kunna göra sitt stora uppdrag. Ja. Granska makten. Mm-hmm. Var den nu makten finns. Okay. Om det så är regeringen, om det är riksdag, EU-parlamentet, stora bolag, små bolag. Mm. Jag menar, små påvar finns det överallt ju. Då tror jag att man måste göra sig relevant även inom nöje. Det vill säga att man måste äga publiken. Och man är, och lättast att äga publiken är genom nöje, humor. Och sen så har man också sina granskande program. Mm. Sen tycker jag ju personligen då, till exempel, att debatt och de här programmen när man bjuder in rättshaverister, det är ju fruktansvärt. Så det är ju, och det är ju en extrem Stockholmsfixering på public service.
Det är det. Ja.
Det finns jättemycket kritik mot det. Det finns ju någonting, tror jag, med att de som tycker att public service är så fruktansvärt åt något politiskt håll. BBC har ju det problemet. Att vänster tycker att de tar högens. Ja, det var ju därför de förlorade valet då. Corbyn och gänget. Labour. Och högern tycker att de tar vänster. Alltså det är klassiskt public service. Tar vänsterns. Ja. Kan det inte vara både och? Eller det kanske det är liksom. Det kanske är
ett syndighetstecken.
Och det som jag tycker de här partierna ofta är bra på. Det är just det här att. Okej, men de är så mycket åt det ena hållet. De är inte objektiva då. Så därför så måste vi minska nöjesproduktionen. Och där finns, de har liksom sett något form av tecken där. Sen måste man ju säga att det finns ju inga som är så bra på att reta kineserna som SVT.
Nej, det är...
Det får man ju just säga.
Absolut.
Det är helt legendariskt liksom. Och det är ju också så intressant med det här, hur de inte knappt förstår konceptet liksom. Nu måste svenska regeringen se till att SVT be om ursäkt här, för vi är kränkta. Det är
väldigt roligt att se.
Det är faktiskt väldigt roligt att se.
Jag tänker så här att hur mycket kan man motivera att public service gör nöje som helt saknar någon del av deras riktiga uppdrag? Och hur långt är man beredd att dra det? Vi kan ju dubblera deras budget för att de ska göra ännu coolare grejer så att ännu fler tittar på dem. Hur långt vill du dra det? Och vilka negativa konsekvenser har det? För att det är ju ingen snack om att public service-verksamhet går ut över privata aktörers möjlighet att göra liknande saker. Så det är ju en balansgång mellan hur mycket vill vi förstöra för privatföretagen för att några barn ska titta på SVT och kanske bara för att de inte hinner byta kanal titta på Rapport i 10 sekunder. Alltså...
Det är lite som det här när... Åh oh gud, det var ju som när... Vilken kanal var det som... Just det var någon gång, någon dag som alla barn gick in och skulle titta på, jag vet inte hur det var nog inte barnkanal, det var någon, och så var det så här stillbild på någon grov pornografisk då.
Va?
Google it, eller vi lägger beskrivningen.
Okej. Så det var väldigt många som tittade på den kanalen.
Då var det så här, och då var det ju någon frekvens, de använde samma frekvensband in. Då, så att, eller vad det heter, jag har ingen aning exakt hur det är. Men liksom, det var samma, men det var bara att det byttes där varje natt från porr till barnprogram.
Ja, nej men det är ju alltså om man vill dra det hur långt man vill så kan man ju visa.
Ja, visst, det är skitjobbigt om man ska dra. Ja, men då jag tänker så här då. Nej, men jag tänker ju så här, varför har vi... Jag gillar ju downsizing, jag har sagt flera gånger här, jag till och med avyttrade mina egna extra namn för jag tyckte det var onödigt. Liksom.
Ja.
Så det finns ju vissa sådana här konstiga saker med public service. Det är till exempel att Sveriges Radio får ju inte filma. Varför skulle de filma? Jo, men de har ju en hel webbsida.
Som jag tycker för övrigt är oerhört bra.
Ja.
Deras första sida är fantastiskt bra.
Där har man ju lite så här... SVT, de satsar ju, SVT och Sveriges Radio satsar ju jättehårt på webben. Där om någonstans så är det ju en konkurrens mot reklamfinansierade privata alternativ.
Oh ja. Jag hade ju gått till reklamfinansierade privata alternativ jättemycket mer för att läsa mina nyheter om inte Sveriges Radios hemsida hade funnits.
Sen samtidigt är det lite så, ja, nu börjar de gå bakom betalväggar till höger och vänster. Och det är plötsligt så blir ju i dessa coronatider, shit, nu kom de med på... Nu nämner vi det igen här i slutet.
Ja.
Men i dessa tider, eller val, eller kaos, liksom, då är det så här, ja men då vet man i alla fall att de här public service-bolagen alltid har öppna webbsidor där man kan få reda på samhällsinformation. Så där...
Ja, det är det här garantargumentet helt enkelt.
Men jag tror jag landar i att vi ska ha ett starkt public service. De ska få göra vad tusan de vill. De ska ha en generös budget. Men varför hela friden har vi ett public service för ljud och ett public service för bild och ljud? Ja. Det är ju konstigt.
Jag kan tycka att Sveriges Radio borde ta över från SVT för att höja deras kvalitet lite.
Där har vi det. Sveriges Radio tar över SVT.
Det vore dessutom väldigt roligt för att eftersom Sveriges Radio anses vara de lilla knattarna i gänget. Så.
De är mästare på politisk satir får man ju säga på ett helt annat sätt. Fram till Sveriges Nyheter kom i alla fall. Och sådär. Så att det är ju en idé.
Även deras nyhetsjournalistik tycker jag är en helt annan nivå.
Ja. I alla fall så länge du inte lyssnar på P3 Nyheter.
Ja, okej. Ja, right. Ja. Mm. Deras normala nyhets... Ekot tycker jag.
Ekot är bra. Ja, visst är det. Och sen har vi P3 Dokumentär som är legendariskt tycker jag. Det är ju fruktansvärt. Vår historia, svensk historia, är ju... Vi har gjort mycket skit.
Ja.
Steriliseringar.
Ja, det har
vi. Vipholm-experimentet.
Ja, vi har... Vi gillar att göra saker väldigt mycket.
Verkligen slås på bröstet sen för det. Medan Sveriges SVT har ju problem att hitta sin samhällsroll i de här. Just att man har så gärna velat att nyheter ska vara lite sexigt liksom.
Mm.
Och det kanske det inte alltid är.
Och det kanske inte är deras uppdrag heller att göra det.
Det kanske inte är riktigt deras uppdrag heller. Där kom absolut inga svar mer än att vi har beslutat att SVT och Sveriges Radio ska gå ihop.
Just det.
Ja. Tack för att du kom hit, Joel Oskarsson. Att du flyttade dig från ditt skrivbord 3 meter ditåt.
Ja, det krävs väldigt mycket energi för det.
Ja, och vi kommer ju få se dig så mycket mer. Nu kommer vi till sektionen självreklam.
Just det, exakt. Ja.
Så
nu betalar du för faktumet att jag är här.
Just det. Titta in i kameran och berätta hur man får se mer av denna fantastiska människa.
Ja, jag kan tipsa om väldigt mycket saker, men jag tipsar om specifikt 2 saker. Det ena är Nordic Hardware på YouTube. Som vi har en ny satsning som vi kallar NOTV, som är en ny video varje vecka som handlar om datorer, gaming, mjukvara, allt sånt som har med Nordic Hardware-grejer att göra. Och utöver det så har vi precis nystartat våran teknikpodd som jag och min kollega Anton gör tillsammans som heter Techbubble. Som ni jättegärna får lyssna på, särskilt denna veckan tycker jag det. Jag är väldigt nöjd med det avsnittet vi gjorde där vi faktiskt snackar om någonting som är relevant särskilt för många teknikintresserade som handlar om hur tekniken påverkar oss i vardagen när det gäller stress.
Yes.
Techbubble kan man söka på i alla podcastspelare.
Vi länkar också givetvis i beskrivningen. Och Teknikveckan, ni följer oss på alla kanaler. Men ni som följer oss bara på ljud ska ju också då veta att det finns på YouTube, Teknikveckan podd heter den. Och glädjande nog också så kan jag säga det att vi är nästan 100 Patreons.
Wow!
Så, ja, 96.
Coolt.
Så känner ni att ni vill slänga in en slant till oss så går ni till patreon.com/teknikveckan. Och då får ni också den här reklamen. Då får ni inte den här reklamen för då är ju Teknikveckan reklamfritt. Och ni får också lyssna och titta redan på lördagar istället för måndagar. Vi tackar dig, Joel Oskarsson. Vi tackar er som tittar. Ha det gott. Hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.